Ja, för er som har varit med förut och inte här för första mötet i rad, så säger ni att jag håller på att pejla lite grann på det här med vad andlighet är. Och vad skriften talar om som vägar in i ett andligt liv. Och ikväll så tänkte jag att vi skulle bekanta oss med Romarbrevets 6:e kapitel. Och för att vi ska kunna förstå det 6:e kapitlet ska vi läsa också de 2 sista verserna i det 5:e kapitlet. Följaktligen börjar vi med Romarbrevet 5 och 20. Lagen kom in för att överträdelserna skulle bli större. Men där synden blev större, där överflödade nåden än mer. Och på samma sätt som synden härskade och förde till döden, ska därför nåden härska genom rättfärdighet och föra till evigt liv genom Jesus Kristus, vår Herre. Lagen och nåden, det är nu 2 elementära begrepp som vi måste bekanta oss med. Det är så här. Att så länge människan inte vill lyda Gud, utan hellre vill vandra på egna vägar, då måste Gud faktiskt ta till lite barska ordalag och säga så där får du inte göra. Han måste till och med hota oss lite grann. Ty när vi vandrar på våra egna vägar så ställer vi till besvär för tredje man, som det heter i strejkernas årtionde. Tredje man blir drabbad. Det blir ju alltid tredje man av din och min synd. Så av omsorg om tredje man, så att säga, så förklarar Gud dina vägar för samhällsfarliga och förbjuder dig att gå på dem. Det är lagen det. Lagen kräver lydnad av dig. Och det gör den precis så länge som du inte vill vara lydig, förstås. Men den dag du säger, Gud, jag vill vara lydig, säger Gud, härligt. Nu vill jag inte kräva lydnad av dig, för det vore ju dumt. När du nu ändå vill vara lydig så ska ju inte jag stå här och kräva, säger Gud. Och därför vill jag inte nu längre råda över dig med lagen, utan nu vill jag låta nåden härska över dig. Och det är ju ett väldigt fint regimskifte, så att säga. Ty så länge vi inte vill vandra på Guds vägar, då måste Gud liksom hota oss till lydnad. Men den dag vi säger, Herre, jag vill, men jag kan inte. Visst, säger Gud, jag ska aldrig hota dig mer. Du står inte under något hot när du vill. Jag hotar dig inte för att du inte kan, utan nu vill jag låta min nåd strömma över dig. Jag vill låta godhet komma dig till mötes för att på det sättet liva upp dig till att kunna vandra på mina vägar när du nu ändå vill. Är ni med? Det är fint. På samma sätt som synden härskade och förde till död. Alltså vår olydnad härskade i våra liv och lagen dömde oss till död. Skall därför nåden härska genom rättfärdighet? När vi nu vill, då strömmar Guds nåd över oss. Inga hotelser, inga krav. Nåd och åter nåd. Godhet och åter godhet. Ja, men jag misslyckas, säger du. Spelar ingen roll. Det handlar om ifall du vill eller inte vill. Har du valt sida, så har du också valt under vilket Guds regemente du har ställt dig. Det är viktigt. Och det känns nästan lite genant att gå igenom det här med gamla stadgar i kristna. Men jag vet att det här är så många som inte har fattat elementa, så det kan gott vara värt några minuter i mig. Ty om vi förstod det här fullt ut, så skulle vi inte släpa på så mycket självfördömelse, så mycket fruktan, så mycket ovisshet om vi är frälst eller ej. Var och en som åkallar Guds namn ska bli frälst. Var och en. Nu var det ju så här med Paulus att han gick ut och förkunnade det här. Och då fick han ju genast kritik. Ja, så sa människor, jaha, ja. Så du menar det att ju mer man syndar, desto mer förlåtelse och nåd kan man ta emot. Och då gäller det alltså att synda så tappert som möjligt, så man ska få så mycket nåd som möjligt. Det är så att säga invändningar från människor som kanske inte riktigt vill förstå alla gånger. Och därför fortsätter Paulus här. Vad innebär nu detta? Ska vi stanna kvar i synden för att nåden ska bli större? Naturligtvis inte. Vi som har dött bort från synden, hur ska vi kunna leva vidare i den? Vet ni då inte att alla vi som har döpts in i Kristus också har blivit döpta in i hans död? Vad säger han nu då, Paulus? Och han säger så här, vi är ju döpta. Då kan vi ju inte synda. Och vi säger, käre Paulus, det kan jag tala om för att man kan. Fråga mig bara. Jag kan. Det går utmärkt. Eller vi vänder på steken och säger, men käre Paulus, hur ska det gå till då? Hur ska dopet kunna göra att jag inte kan leva kvar i synden längre? Är det möjligt? Är det sant? Stämmer det med vår erfarenhet? Vad är det han vill undervisa oss om, Paulus? Åh, vad nyfikna vi blir. Dopet, en härlig möjlighet till ett andligt liv. Vi ska läsa lite mera förstås. Så vi fortsätter. Vi tar tredje versen igen. Vet ni då inte att alla vi som har döpts in i Kristus Jesus också har blivit döpta in i hans död? Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom, för att också vi ska leva i ett nytt liv, så som Kristus uppväcktes från de döda genom faderns härlighet. Du har vi blivit ett med honom genom att dö som han, ska vi också bli förenade med honom genom att uppstå som han. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med honom, för att den syndiga kroppen ska berövas sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden. Ty den som är död är frikänd från synden. När vi nu har dött med Kristus är vår tro att vi också ska leva med honom. Vi vet ju att Kristus har uppväckt från de döda och inte mer ska dö. Döden är inte längre herre över honom. När han dog, dog han bort från synden en gång för alla. När han nu lever, lever han för Gud. Så ska också ni se på er själva. I Kristus Jesus är ni döda för synden, men lever för Gud. Synden ska alltså inte få härska i er dödliga kropp, så att ni lyder dess begär. Låt inte synden bruka era lemmar som redskap för orättfärdigheten, utan låt Gud bruka er, ni som ju har återvänt till livet från döden. Låt honom använda era lemmar som redskap för rättfärdigheten. Synden ska inte vara herre över er, ni står inte under lagen, utan under nåden. Ja, säger vi, tänk om du hade kunnat uttrycka det här lite enklare, käre Paulus. I början av kapitlet lät det ju som om dopet skulle hjälpa mot synden, men sen så blir det en massa här om död och uppståndelse, och vi förstår egentligen inte riktigt vad du menar. Eller gör vi? Ja, det kanske alltid finns mer att hämta. Vi måste försöka. Sjunde versen är dåligt översatt. I vår nya översättning. Där står så här att den som är död är frikänd från synden. Och egentligen står det rättfärdigad från synden. Och det är något starkare. Det betyder alltså att den som är död är lösgjord från synden. Det har med vår rättfärdiggörelse att göra. Någonting som alltså har skett i vår personlighet. Genom att vi dog så hände det något. Ja, det gör det ju. Det händer ju något när man dör förvisso. Frågan är nu bara, vad är detta för en död han talar om, och vad var det som hände? Låt oss koncentrera oss ett ögonblick på de sista verserna här, 12-14 vers. Ty de ger oss ett tidsperspektiv som är viktigt att ha i minne. Nämligen det här att dopet innebär inte att kampen mot synden är slut, utan egentligen djupa sätt att den börjar. Ty det är i kraft av dopet till Kristi död som du erbjuds möjligheten att välja mellan syndens alternativ och nådens alternativ. Det är först då som du får en valmöjlighet egentligen. Men i kraft av den valmöjligheten måste du alltid kämpa för att välja rätt. Det här går inte på räls. Paulus talar om detta. Låt inte synden härska. Låt inte synden bruka era lemmar. Synden ska inte vara herre över er. Ställ nu era lemmar i rättfärdighetens tjänst. Nu när ni har möjligheten. Varför har vi möjligheten? Jo, för vi är döpta. Dessförinnan var det ingen chans. Men nu finns det en valmöjlighet. Därför att något har hänt och har hänt med oss. Låt oss då förstå ett par ord som nu Paulus flitigt använder. Det är orden kött och ande. Man läser inte länge i Paulus brev för man stöter på de här två termerna. Kött och ande. Och i överförd mening uttrycken köttslighet och andlighet. Det vi nu kan välja mellan när det plötsligt öppnar sig två alternativ. Syndens alternativ och rättfärdighetens alternativ. Det som inte fanns förut. Det är att leva ett köttsligt liv respektive ett andligt liv. Man kan ju undra, var fick han de termerna ifrån? Det var väl lustiga ord, kött och ande. Vi ska då ta som utgångspunkt den, vad ska vi säga, människosyn som ligger till grund för de här båda termerna, och den hittar vi i Första Moseboks 2:7 vers. Där står det så här när Gud skapade människan. Och Herren Gud danade människan av stoft från jorden och inblåste livsande i hennes näsa så att människan blev en levande varelse. Det här är nästintill oöversättlig hebreisk ordlek, men vi kan försöka konstatera några enkla ting. Människan skapas av två råmaterial. Först tar Gud stoft från marken och formar en varelse. Ännu ser den ut som en skyltdocka. Den lever inte. Den kan inte tänka, kan inte röra sig, kan inte göra någonting. Sedan kommer ett råmaterial till. Och det är inte av fysisk natur. Gud inblåser livsande i människan. Därför lever vi som människor, kan vi säga, i två världar. Vi lever i den fysiska världen. Men vi kan också förnimma att det finns osynliga verkligheter runt omkring oss. De som vi brukar kalla för andliga. Och där vi kan möta Herren fastän vi varken kan se honom eller ta på honom. Han kommer oss till mötes genom den heliga ande. Och eftersom nu människan så att säga är skapad av två råmaterial, och de är i sin tur lika sammansmälta som sockerbiten i kaffekoppen. Vi kan inte peka här eller här eller här, eller här sitter min ande. Det går inte. Din ande är ett med dig och din kropp är ett med dig. Och du är en levande varelse, det vill säga en varelse med livsande. Men när nu Paulus använder de här termerna kött och ande, då syftar han ju lite grann på de här två råmaterialen så att säga. Eller om du hellre vill det, på de två världar som vi också befinner oss i. Den fysiska världen och den andliga världen. Och utrustade med den lilla glimten av gamla testamentet går vi nu tillbaka till Romarbrevet 6, ska vi se. För då ska vi ta ännu en term som dyker upp i sammanhanget, och det är ordet kroppen. Det låter lite rörigt det här, men jag hoppas att det ska klarna. Sjätte kapitlet, sjätte vers. Där möter vi kroppen. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med honom för att den syndiga kroppen ska berövas sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden. Ja, egentligen står det syndens kropp i grundtext. Syndakroppen står det väl, om jag minns rätt, i 1917 års översättning. Någon av det. Och vi tittar på slutet av sjunde kapitlet, där dyker kroppen upp på nytt. Ska vi strax se hur kroppen och köttet förhåller sig till varandra. Sjunde kapitlet, 24 vers. Där Paulus liksom har kämpat emot synden och beskriver sitt nederlag och ropar ut sitt behov på hjälp och säger så här: jag, arma människa, vem skall befria mig från denna dödens kropp? Här ropar han alltså på frigörelse från tvånget att synda. Eller hur? Och det uttrycker han så: vem skall befria mig från denna dödens kropp? I sjätte kapitlets sjätte vers så säger han så här, att ja, det är klart att dopet hjälper mot synden. Vi vet ju att vår gamla människa har blivit korsfäst med honom för att syndens kropp ska berövas sin makt. Alltså kan vi säga så här, att på något sätt vår svaghet inför synden, säger Paulus, har med vår kropp att göra. Och i ena sammanhanget så talar han om syndens kropp och i andra fallet om denna dödens kropp. Nu är köttet och kroppen inte samma sak. Och det här, det börjar bli krångligt. Jag är rädd att det här är ett svårt bibelstudium. Men jag tror att det är nödvändigt. Ty man läser så här och säger: jaha, ja, alltså synden sitter i kroppen. Jaha, ja. Då gäller det ju att liksom göra något åt den då. Knuse den, som ni säger i Norge. Och så kommer alla dessa rörelser som har dykt upp genom hela kristenhetens historia, då man legat på spikmattor och käkat järnfisbon i filmjölken och haft alla möjliga självplågerier för sig i tro att man på det sättet skulle bli heligare. Vi tjuvtittar lite granna i Kolosserbrevets andra kapitel, ska vi se vad det står där. Låt därför ingen döma er, ja, det 16:e versen, det sa jag inte. Vi börjar igen. Låt därför ingen döma er för vad ni äter eller dricker eller hur ni iakttar högtider eller nymånar eller sabbater. Sådant är skuggan av det som skulle komma, själva kroppen är Kristus. Låt er inte berövas segern av dem som hänger sig åt självförnekelse och ängladyrkan och som fördjupar sig i sina syner. De blåser upp sig med sina fåfänga människotankar och håller sig inte till honom som är huvudet och som försörjer hela kroppen och binder ihop den med leder och senor så att den växer som Gud vill. Om ni med Kristus har dött bort från de kosmiska makterna, varför beter ni er då som om ni levde i världen och underkastar er påbud som låt bli, smaka inte, rör inte? Det gäller ju saker som ska förbrukas och upplösas och är bara människors bud och läror. Låt vara att det kallas vishet eftersom det ser ut som fromhetsövningar, självförnekelse och späkningar, förakt för kroppens behov. Nå, allt det där självplågeriet, säger nu Paulus, det är bara en blindficka, det är en återvändsgränd, det är ingenting. Det leder ingen vart. Och då har det ju varit så här många gånger genom historien att när Guds folk ett tag har hållit på och plågat sig och haft alla möjliga konstigheter för sig, så snäpper man plötsligt över i andra dikt och säger att nu ska vi inte hålla på med sånt, och så blir det istället så att nu ska vi verkligen ha jätteroligt här och Gud unnar, brukar det heta då ungefär. Och så håller vi på fram och tillbaka mellan de där två dikerna. För vi har inte förstått vad som menas med att korsfästa sitt kött. Det var väl i den lästadianska väckelsen uppe i Norrland som man till sist inte ens hade gardiner i fönstren, utan det hette, vad var det, satans kalsonger eller vad var det för någonting? Man kallar det någonting i den stilen, ja. Ja, om man nu blir frommare av att ta bort gardinerna, jag vet inte. Det här är ju förstås en onaturlig andlighet. Vi måste hitta den äkta varan och inte hålla på och pendla mellan två falska motsatser, ungefär som världsekonomin håller på att pendla mellan marxism och kommunism, mellan marxism och kapitalism, som ju båda är falska system. Hur ser det äkta ut? Ja, vi går då tillbaka till Romarbrevet nu, till 8:e kapitlet ska vi se. Där ska vi läsa verserna 5 till och med 9. Och när vi läser dem så ska vi se nu att när Paulus talar om anden och köttet, så menar han inte att dela upp din varelse i två vattentäta skott, utan han talar egentligen om två, vad ska vi säga, målsättningar för våra liv. Det har med vår vilja att göra det här. Han talar om den köttsliga människan som är ute efter vissa mål med sitt liv, som har sin glädje i vissa saker i livet, medan den andliga människan har sin glädje och sitt mål i något helt annat. 5:e vers. Ty de som lever efter köttet har dess sinnelag, men det som lever efter anden är andligt sinnad. Köttets sinnelag betyder död, men andens liv och frid. Köttets sinnelag innebär ju fiendskap med Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan inte heller göra det. Det som är kvar i sin köttsliga natur kan inte behaga Gud. Ni däremot är inte kvar i den, utan lever andligt när nu Guds ande bor i er. Men den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. Låt mig då försöka uttrycka det så här. det faktum att vi är dödliga. Att våra kroppar kommer att dö. Det påverkar hela vårt liv. Allt vi tänker, allt vi säger, allt vi gör. Vi tar ett enkelt exempel. Om du inte var dödlig skulle du aldrig känna dig stressad. För då skulle du mycket mer kunna leva efter muslimernas maximer att ja, det jag inte gör idag, det gör jag imorgon och jag kan förresten skjuta på ett huvudmorgon med. Det faktum att du vet att dina dagars mått är begränsat, det färgar alla våra beslut. Det färgar alla våra handlingar. Det färgar också väldigt mycket frågan om vad vi finner glädje i här i livet. Vad vi upplever som meningsfullt, vad det är vi vill göra. Och vad vi inte vill göra. Det är det ena. Det är oundvikligt. Och vill du ha ett bibelord för det, så ska du gärna få det. Hebreerbrevets 2:14. Hebreerbrevet 2:14-15. Då nu barnen är av kött och blod, måste han på samma sätt bli människa för att han genom sin död skulle göra dödens herre djävulen maktlös och befria alla dem som genom sin fruktan för döden varit slavar hela sitt liv. Såg du det? Av fruktan för döden varit slavar. Och alltid när det talas om slaveri i Nya testamentet så handlar det om slaveriet under synden. Fruktan för döden färgar alltså hela vårt liv. Och vi kanske inte ska läsa den här texten så att det är djävulen som bestämmer när vi ska dö. För det tror jag tack och lov inte att det är. Alla mina dagar vore räknade och vore uppskrivna i din bok, säger David i den 139:e psalmen. Och det säger han inte till djävulen förvisso. Men det han, djävulen, han utnyttjar det faktum att du är dödlig maximalt. Han gör vad han kan för att liksom använda det här mot dig, till att fresta dig, till att tvinga dig, till att på olika sätt binda dig i slaveri. Och för att vi ska förstå det så måste vi också tänka lite grann på vad som händer med en människa som vill leva rättfärdigt i en orättfärdig värld. Vad händer med henne? Ja, vi kan säga så här att orättfärdigheten, det består ju i att man tar för sig. Det vi kallar egoism är ju ett rätt så bra förenklad beskrivning på vad orättfärdighet är. Jag vill ta för mig, jag vill äga själv. Jag ska strax komma tillbaka till det. Rättfärdigheten är ju att inte vara krävande, sugande, dragande, tagande, behållande och tvingande, utan att vara givande. Det är saligare att ge än att ta. Vad händer om vi förvandlar en människa från att vara en krävande människa i en krävande värld till att bli en givande människa i en krävande värld? Vad händer då med henne? Till det är ju kärnfrågan som förklarar för oss varför vi blir bundna i ett slaveri under synden. Vad händer då om jag börjar ge? Ja, då kommer ju folk att ställa sig i kö för att plocka av mig allt det där jag vill ge. Eller hur? Alltså, om vi förvandlar dig från att vara en krävande människa i en krävande värld till att bli en givande människa i en krävande värld, så kommer du att bli utnyttjad. Eller hur? Det här måste ju du göra, för du är ju kristen. Har du hört den visan någon gång? Om inte, så kommer du säkert att få göra det. Ja, du blir utnyttjad. Och till en viss grad är det vår kallelse att låta oss utnyttjas. Och vi vill det, därför att Herrens ande bor i oss. Och Herrens ande är väldigt generös. Om vi nu ser på Jesu liv, de 3 år han var verksam. Åh, vad människor ville göra honom till kung. Och du kan väl stanna här och göra bröd varenda dag. Och vi kan väl bygga ett litet sjukhus här som du blir överläkare för. Och så ska vi alltid vara friska och lyckliga. Åh, det lät ju fint och fromt och bra, eller hur? Men det var ju rena utnyttjandet. Så bara Jesus tala om: ni söker inte det bröd som kommer från himlen, utan ni vill bara äta er mätta, säger de. Ät människosonens kött och drick hans blod, så kommer ni att få evigt liv. De tittar på varandra och säger: en konstig människa, vad är det här för någonting? Och så går de hem. Men du kan vara övertygad om att när Jesus på det sättet börjar att stöta bort dem genom att säga sanningen till dem, så väcker han deras vred. Och en vacker dag så kommer hela urladdningen, som ur ett åskmoln som blivit alldeles elektriskt så här, så det står och vibrerar, säger det bara. Det är livsfarligt att vara rättfärdig i syndens värld. Det är livsfarligt. Så enkelt är det. Först blir du utnyttjad. Sen kommer du till den gräns där du säger nej. Och då kommer anklagelsen. Och det är mitt i allt detta som fruktan för döden spelar in, eller hur? Om du ska kunna fortsätta, så är du ju beroende av att inte fruktan för döden plötsligt sätter en gräns. Jag antar Herren har fått ingjuta sin ande i dig och du börjar bli en givande människa. Och så finner du plötsligt att det finns människor som nästan äter upp dig i ditt givande. Till dem måste du säga nej. Och vad händer när du säger nej? Jo, du ådrar dig deras vrede. Och det känns ju nästan som att dö. Och om man då är en människa som faktiskt av en sorts uttunnad dödsfruktan undviker alla konflikter, så har du ju försatt dig i det som du fruktar för mest av allt. Och så börjar du liksom istället att trixa och manipulera, och så är du tillbaka ute ur rättfärdighetens område. Förstår ni vad jag menar? Vi går till 1 Korinthierbrevet 15. Paulus talar där om de dödas uppståndelse. Och så talar han om för oss att det egentligen ytterst sett det enda som gör att han kan fortsätta i sin tjänst är det faktum att de döda uppstår. Han säger så här, 30:e versen. Och jag själv, varför sätter jag livet på spel i varje ögonblick? Ja, bröder, så sant som ni är min stolthet i Kristus Jesus vår Herre, jag står inför döden varje dag. Om jag bara hade tänkt på människors sätt när jag kämpade mot vilddjuren i Efesos. Vad hade det då tjänat till? Om det döda inte uppstår, låt oss äta och dricka, ty i morgon ska vi dö. Och så säger han också, om vi backar lite i kapitlet och läser den 19:e versen. Då säger han så här: gäller vårt hopp till Kristus bara detta livet, då är vi de mest ömkansvärda bland människor. Ty då har vi gått ut i en tjänst där vi egentligen ger ut av vårt liv, och det är till ingen nytta. Då är vi de mest ömkansvärda, de mest lurade av alla människor. Men, säger nu skriften, när nu de döda uppstår, så kommer varje akt av utgivande som sker på denna sidan att istället föra med sig någonting på den andra sidan. Och det är det som gör att vi kan fortsätta, vi kan leva ut godhet i en värld där godhet oftare möts med ondska än med tacksamhet. Otack är världens lön, brukar det heta. Vi ska titta på det, ett ord av Jesus, Matteus 6 kapitel. Och det är ju ett ord som är aktuellt så här i mitten på februari. Det är faktiskt den 15 idag. Vi läser 19 versen. Matteus 6:19. Samla inte skatter här på jorden där mal och mask förstör och tjuva bryter sig in och stjäl. Samla skatter i himlen, där varken mal eller mask förstör och inga tjuvar bryts in och skäl. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Låt mig få introducera uttrycket kristen skatteplanering. Utan Roger Akelius och utan några kryphål. Där din skatt är, där kommer ditt hjärta att vara. Alltså, det som binder oss kvar i orättfärdigheten, det är att rättfärdigheten ju på ett eller annat sätt är smärtsam och meningslös på ett vis. Det kan ju gå som för Jesus, att det bara slutar med ett kors och så är det inget mer. För vårt förstånd är det dårskap. Men i och med att Kristus har öppnat en väg till det dödas uppståndelse, så kan vi säga, nu är jag inte bunden till att satsa på det här livet. Det finns ett till, ett som varar i evighet. Hur kan jag veta det? Jo, så pass mycket har jag förstått att den heliga ande bor i mig. Jag har sett så pass mycket av hans verksamhet och framfart. Och jag vet att han är mig given som en garanti på att jag ska få ut det andra jag är lovad. Det där andra livet. Och jag kan satsa i detta livet på att ge ut av mitt liv. Jag behöver inte spara på det här livet. Jag behöver inte ängsligt och girigt plocka för mig och se till att jag alltid ska ha mitt och alltid ska ha ut min glädje till sista droppen, oavsett vad som händer med andra. Jag är lösgjord från det där. Kära vän, jag har ju ett liv till. Jag har råd att vara lite generös. Det är underbart. Det är med det perspektivet vi ska förstå undervisningen om dopet. Men jag tror att vi ska ta en liten paus en stund och lite resa på oss och sjunga någon lovsång. Nu ska vi gå tillbaka till Romarbrevet och kolla lite grann de här termerna kroppen å ena sidan och köttet och anden å den andra. Det kan ju vara bra att förstå innebörden i de här uttrycken. Då går vi alltså först till 7 och 24 igen och läser den versen. Paulus, när han har kommit till korta inför synden i sitt liv, ropar: jag, arma människa, vem ska befria mig från denna dödens kropp? Han inser alltså att det faktum att hans kropp är dödlig, det gör att det i hans liv finns en gräns där han säger att fram till den gränsen kan jag vara god och rättfärdig och generös och givande. Men går jag över den gränsen så kommer människors ondska att på något sätt drabba mig, och då kan jag inte gå längre. Denna dödens kropp gör att om vi inte blir lösta från, så att säga, fruktan för döden, så kommer det alltid att finnas en gräns där det står hit men inte längre. Och Paulus vill längre. Och han ropar: vem ska befria mig från denna dödens kropp? Nå, i 6:e vers så förklarar han alltså så här, att vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med honom. Det är den kroppen vi lever i nu. Det är vår gamla människa. Vi ska få en ny, en annan kropp. En som inte är dödlig. En uppståndelsekropp. En härlighetskropp där vi idag lever i en förnedringskropp. Och det Paulus säger i den versen, det är så här att jag har liksom accepterat dödens perspektiv i mitt liv. För det kan man ju göra. Man kan ju bli så överväldigad, det går, av tanken att det verkliga livet är ju det som kommer sen. Det här är liksom bara en liten förskola av något slag. Väldigt liten och inte alls att jämföra med det andra. Och då kan man ju så att säga komma till den punkt där man accepterar att rättfärdighet på denna sidan är livsfarlig. Men man säger: ja visst, det gör ingenting. Jag har ett liv till. Och där är jag lovad att kunna leva i rättfärdighet utan att det är livsfarligt. Det är liksom det som är poängen med paradiset. Och då kan man ju komma fram till den punkten när man säger att ja, men det spelar ju ingen roll vad som händer på den här sidan. Det gör ju faktiskt inte så mycket. Det liv jag är skapad för och det som verkligen är liv, det är det som kommer sen. Och då, i det ögonblicket, eller i det beslutet ska jag säga, för det här är ju ett beslut som vi stavar på hela livet igenom egentligen. Men i det beslutet ligger ju just tanken: jag är beredd att offra den här kroppen, för jag tänker på den jag ska få sen. Den kan jag tänka mig att offra för rättfärdighetens skull. Min ande kommer att få en ny kropp. Då kommer jag att stå fram som en helt ny varelse. I en annan värld. Leva under andra förutsättningar. Och då har jag alltså till och med samlat faktiskt en skatt i himlen dessutom. Och därför så talar Paulus nu i Romarbrevet 6 rätt mycket om att vi har blivit förenade med hans död. För att också bli förenade med hans uppståndelse. Och det betyder alltså bland annat att vi har accepterat att om vi lever rättfärdigt på den här sidan, kommer det att gå som oss i värsta fall. Kommer det att gå oss som det gick honom, ska jag säga, i värsta fall. Och vi säger det att ja, men det gör ingenting. Därför att om jag får dela hans liv på det sättet på denna sidan, så får jag dela hans liv på det andra sättet på den andra sidan. Och det är ju det viktiga. Då är jag löst från dödens makt och syndens herravälde. Det finns ju liksom inget att hota dig med längre. Det är det som gör slaven till slav, är ju att det finns något att hota honom med. Men nu finns inte det. Du har sagt, ja visst, ja men det gör ingenting. Jag kommer ju uppstå. Jag får en ny kropp, mycket bättre. Och låter jag det ske så kommer jag bara att få en skatt i himlen. Jag kommer närmare Herren. Det är ju detta som har burit martyrer i alla tidsålder. Den här insikten, den här upptäckten. Genom dopet, nu läser vi alltså 6:e kapitlet 4:e vers igen. Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi ska leva i ett nytt liv, så som Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. Ty har vi blivit ett med honom genom att dö som han, ska vi också bli förenade med honom genom att uppstå som han. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med honom för att den syndiga kroppen ska berövas sin makt, så att vi inte längre är slavar under synd. Ty den som är död är rättfärdigad från synd. Den som är död, vem är nu han då? Men ni ser ut som ni levde allihopa här. Jo visst, men den som har accepterat att rättfärdigheten går före bevarandet av detta livet. Ni med? Han är död. Han har så att säga accepterat Kristi död i sitt liv. Och därmed är han löst ifrån den tvingande makt som gör att man inte har två alternativ att välja på. Men, säger Paulus, nu är ni döda. Och ni är för säkerhets skull döpta till Kristi död. Och det gör att nu har ni valmöjlighet. Och då kan ni leva inte längre ett köttsligt liv. Det köttsliga livet går ut på att bevara det här som vi har nu. All form av köttslighet handlar ytterst om att det dyrbara för oss är det som vi har nu. All andlighet däremot präglas av att det dyrbara för oss är det som kommer sedan. Och det blir en revolution i våra liv när vi på det sättet lösgörs från att ha det dyrbara här till att ha det dyrbara där. Att alltså ha sin skatt i himlen och inte på jorden. Betyder inte att man blir en världsfrånvänd navelskådare. Det kan betyda att man blir väldigt verksam i rättfärdighetens tjänst. Jag ska stanna bandspelaren ett ögonblick och gå bort och rita en liten figur. Det brukar jag ju inte göra. Men vi ska först läsa en bibeltext. Så ska jag rita en liten figur till den. Ska ni få se hur förfärligt det ser ut när jag ritar. Galaterbrevet 5:24. Det som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med alla dess lidelser och begär. Och det här är, tycker jag, som en liten miniatyrbild av vad köttslighet står för. Och jag ska rita en liten bild och strax förklara den så det kommer med på bandet här också. Det blev alltså en pyramid av 3 stycken fyrkanter. Och i den understa rutan så står det överlevnad. Därför att det är, vad ska vi säga, det primära målet. Så länge vi har det dyrbara i våra liv, så länge det är på denna sidan, så får ju naturligtvis inte överlevnaden vara hotad. Men när överlevnaden är någorlunda säkerställd, då kommer begärelserna. Det är ju en from term. Vad är en begärelse för någonting? Ja, det är att kräva. Begära och kräva är ganska likvärdiga uttryck, eller hur? Man börjar kräva detta livets goda. Och här i Sverige har vi ju sett mycket av det på sista tiden. Får vi inte 15 000 ingångslön och och vad det är mera, så lägger vi av. Närvarande poliser får komma fram och protestera sen. Och det är ju inte bara de som kräver, utan nu har vi allihopa krävt så mycket så hela Sveriges ekonomi håller på att bli som DDR ungefär, säger de. Begärelserna att äga, att skaffa sig makt, att kunna kontrollera, det har vi sällan råd med när överlevnaden är hotad, men så fort den är säkerställd så kommer kraven och begärelserna. Och högst upp, som kronan på verket, kommer köttets önskan att kunna njuta varje sekund, varje dag på denna sida. Det är de målsättningar som inryms i begreppet köttslighet. Och den som tillhör Kristus, nu läser vi det igen, Galaterbrevet 5:24. Det som tillhör Kristus har korsfäst sitt kött. Det vill säga accepterat att rättfärdigheten kan vara livsfarlig. Den är bättre än döden, därför att det finns en fortsättning på andra sidan. De har korsfäst sitt kött tillsammans med alla dess lidelser eller lustar, stod det förut, alla dess njutningar och alla dess krav. Varför det? Därför att vi tror på löftet om det som ska komma. Det rättfärdiggör sig genom tro. Du är lovad något så oändligt mycket bättre, att om du bara tar emot det löftet i tro, så kommer du att finna att du kan börja saka av, sälja ut, så att säga, ge ut av det som är på denna sidan. Det är inte så farligt. Du är inte så tvingad, så piskad att hålla i allting, att se till att få ditt, att ta för dig, att kräva ut. Du kan släppa ifrån dig. Du är fri. Varför? Därför att du har accepterat döden. Du har dött med Kristus och faktiskt lite provisoriskt redan uppstått med honom. Fast den verkliga uppståndelsen naturligtvis kommer senare. Och i och med att du nu inte lever för denna världens glädje, utan att du så att säga är infogad i ett sammanhang där du kan be Gud att mer och mer uppenbara av det som kommer, och börja leva för den tillkommande tidsåldern, då börjar du komma in i ett annat. Det är andlighet. Det finns mycket andlighet som försöker krångla till det hela så att tyngdpunkten ändå ska ligga på denna sida. Men det ska du inte tro på. Det visar sig alltid förr eller senare vara en manipulation av verklighet. Den verkliga andligheten, den har sin tyngdpunkt, sitt ankare på andra sidan förlåt. Amen. Amen. Ja. Vi tittar lite till, så ska vi strax vara färdiga. Romarbrevet 8 ska vi se. Tionde till trettonde verserna ska vi läsa det. Om Kristus bor i er, så är visserligen kroppen död på grund av synden, men anden har liv på grund av rättfärdigheten. Om anden från honom som har uppväckt Jesus från de döda bor i er, då ska han som har uppväckt Kristus från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom att hans ande bor i er. Vi har alltså skyldigheter, bröder, men inte mot köttet. Inte att leva efter vår kötsliga natur. Om ni lever på det sättet kommer ni att dö. Men om ni med ande dödar kroppens gärningar ska ni leva. Lägg nu märke till elfte versen här. Om anden från honom, alltså från fadern, som har uppväckt Jesus från de döda. om han bor i er, då ska han, det vill säga fadern som har uppväckt Kristus från de döda, göra också era dödliga kroppar levande. Det är löftet om de dödas uppståndelse. Det är det som är frihetsbrevet till dig, att du kan leva ett andligt liv idag. Och därför så säger Paulus, om Kristus bor i er så är visserligen kroppen död. Alltså din kropp kommer att dö. Det är ingen snack om det, du blir inte odödlig för att du får den heliga andes gåva. Men, och det är på grund av synd, men anden har liv på grund av rättfärdigheten. Du är garanterad en fortsättning. Du ska få, din ande ska få en ny kropp som kommer ur den gamla. Vi behöver inte gå in mera i detalj på det. Men på något sätt ska din fysiska natur födas på nytt, på ett sådant sätt att du får komma in i ett liv utan något dödshot, utan någon synd och utan någon död. Och därför har vi inga förpliktelser mot köttet. Ja, så säger vi, vad det är för sorts förpliktelse? Jo, det är att bevara sitt liv. Det är den som vill bevara sitt liv ska mista det. Utan vi har förpliktelse mot nästa liv. Och då handlar det om att vi har den förpliktelsen att ge ut av det här livet i förväntan på vad som ska ske i det nästa. De förpliktelserna har vi. Inte att göra det köttet vill. Spara på det här livet. Behålla allt. Ta för sig. Se till att man får att njuta och bara liksom leva sig själv till behag. Utan möjligheten har öppnats för ett annat liv. Och även om det ibland kan bli ett liv som är en kamp. Trons goda kamp. Kalle talade om trons vila i morse, nu talar jag om kampen. Ty det är helt klart. Vi kommer hela tiden i situationer där vi frestas att inte ställa våra lemmar i rättfärdighetens tjänst. Och hela tiden får vi kanske dö på nytt och dö på nytt och dö lite till. Och på nytt ställa våra lemmar i rättfärdighetens tjänst. Vi döper inte om oss varje gång för det. Det som är gjort en gång räcker. Men livet ut kommer vi sedan att stå i den kampsituation som dopet egentligen har ställt oss i. Där vi får kämpa för att tydligare och tydligare se det som väntar oss och leva för den tillvarons skull och mening. För att här leva ett Kristusliv i utgivande och där i härlighet. Följaktligen slutar vi med 8 kapitels 17 vers. Men är vi barn, då är vi också arvingar. Guds arvingar och Kristi medarvingar, om vi delar hans lidande för att också få dela hans härlighet. Och innan vi slutar det här så kanske vi ska vara en liten aning praktiska också. Det här var ju mycket teori. Vad är det som bringar oss på fall? Så ofta. Vad är det vi har att kämpa mot i våra liv? När nu vandringen i rättfärdighet ibland är en smärtsam vandring. Jo, det som övermannar oss så lätt är ju självömkan. Rätt vad det är så tycker man synd om sig själv. Och då trillar man dit, eller hur? Det har du säkert erfarenhet av. Varje gång man tycker synd om sig själv så åker man dit. Och man har kanske en kamp emot en speciell synd i sitt liv. Du har kanske en kamp mot girighet, vad vet jag. Vi säger att du kämpar mot girighet. Och det är ju ingen bra barlast om man ska vara en givande människa, eller hur? Det blir ju lite kamp då. Och du får ställa dina lemmar i rättfärdighetens tjänst och ge ut, fastän det finns någonting i din kötsliga natur som hela tiden för noggrann räkning på inkomster och utgifter. Nå, det går bra det där, så länge du har en klar bild av det som ska komma. Och jag är lovad så mycket. Jag har så mycket att glädja mig åt. Jag har så mycket att se fram emot. Jag har så mycket att tacka för. Att det blir lite mera utgifter än inkomster här, det gör ingenting. Ut med det bara. Men plötsligt, va, så är djävulen där. Med en liten, liten dos självömkan. Det behövs bara en mikrodos, åker man dit. Eller hur? Oj, vad synd det var mig nu. Pang, säger det, så är man tillbaka i det gamla. Därför att så fort det är synd om dig, så är det nästan oundvikligt att du börjar tänka, hur har jag det nu då? Ja, men jag vill inte ha det så här nu. Och så är det liksom som den där möjligheten till rättfärdighet var som bortblåst. Så får man resa sig igen. Herre, nu börjar vi på nytt. Hjälp mig på nytt att leva för det som ska komma och inte för det som hör denna värld till. Nu ska vi be tillsammans. Herre, vi tackar dig för de stora möjligheterna som vilar över våra liv. Och vi tackar dig för att det finns stora möjligheter till frigörelse ifrån den gamla träldomen och det gamla slaveriet och alla de gamla tillkortakommandena. Herre, vi behöver din andes hjälp till att rätt kunna förstå vad det är du har lovat oss, vad det är som väntar oss. Faktiskt lite medverkan till himmelsk skatteplanering här. Så att vi kan ha tyngdpunkten, glädjen i våra liv. Inte i det vi förväntar på denna sida. Även om du gärna ger oss också på denna sida. Och vi förundras över din godhet och din givmildhet. Så hjälp oss ändå att ha tyngdpunkten, Herre, på andra sidan. Så att vi liksom kan leva ett andligt liv som andliga människor. Och så att dödens hot och den dödliga kroppens fruktan för döden inte längre binder oss till att i varje ögonblick säkerställa oss själva, ta för oss. Se oss själva till god och äga allt, kontrollera allt och njuta av allt. Herre, nu har vi ju bara talat om det här teoretiskt med många bibelord. Herre, låt din heliga ande göra det här praktiskt för oss. Under dagarna här, men också när vi är hemma och på nytt brottas med det som vi på olika sätt har att kämpa med i våra liv. Herre, låt oss få se de underbara möjligheter, den uppståndelsekraft som kan bli verksam i våra liv redan här och nu. Amen.